Ja, vi är ju alltså på Trixteatern nu och poddar och ska podda och göra massa roliga saker. Och eftersom charader passar så himla bra för poddformatet så har vi med oss Hanna på charader för hon lämnade sin röst hemma. Och eftersom vi snart har premiär på Vulgaris så får man spara på rösten och köra medelst anteckningar, teckningar, charader och andra funktioner. Det ska bli väldigt spännande.
Jag har hittat den här funktionen i mobilen. Så jag kommer prata så här istället. Textuppläsning på mobilen, vilket är en helt ny funktion för mig. Vi är inte helt kompisar än, så vad som helst kan hända.
Tack,
det är så Hanna. Bra. Ja, det är fantastiskt. Det är så, ja. Det här är ju då public service.
Ba-da-ba-ba-da. Välkomna.
Ba-da-ba-ba-da. Tjoho! Ett avsnitt i ordningen. Är det?
12 kanske?
12 eller 13. Ja, who knows? Vi ska börja alltihopa nu med att ringa till en person som, eftersom att vi förra veckan så snackade vi om lite, får man skämta om förlossningar? Och vi ska ju skämta om det, vi gör ju ett helt förlossning.
Förra veckan faktiskt.
Just det, förra avsnittet. Då pratade du, får man skämta om förlossningar? Eller ni pratade om det för att min inspelningsapparatus dog.
Ja, du sa säkert inget smart ändå.
Nej, jag är aldrig. Så att därför, eftersom att jag fortfarande inte tänker säga smarta saker, så har jag istället anlitat en annan som vi ska fråga om där. Får man skämta? Får man skämta om förlossningar? På vilket sätt och sådär? Och den vi ska ringa upp är Maja Säfström som också driver kontot Majas bok på Instagram. Sjukt roligt konto. Hon är en av de roligaste personerna jag känner. Och fråga henne vad hon tycker. Det blir kul. Vi provar. Hoppas att hon svarar.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda som tillhör...
Hon ringer upp. Om en minut ska bara hantera ett av barnen.
Perfekt. Då hinner vi precis presentera oss.
Ja, perfekt.
Snabbt. Jag heter Ami.
Jag heter Cecilia. Och den tysta.
Hon håller på att skriva här.
Ja.
Nu kommer det.
Hej. Jag heter Hanna.
Vi har ju också en Jenny. Hon är inte här alls.
Nej.
Nej, men hon är här andra gånger ibland.
Men det kan vi ju, alltså, vi borde lära henne hur den där funktionen funkar. Så varje gång hon inte kan vara med så kan hon bara skicka sin text och kör vi uppläsning. Det är roligt.
Alltså jag föreslog det till henne igår, men jag tror inte hon hann. Vi var ju och hade intervju på Stadsteatern igår.
Ja.
Med tidningen Mitt i.
Du i alla fall. Och Cecilia. Du också.
Jag och mig själv var där. Och sen hade jag dessutom med mig Jenny. Så vi var ett helt lag.
Ja.
Var vi där. Ja. Då sa jag att hon kunde ju spela in en. Eller skriva en liten lapp till oss.
Just det.
Vi hann inte det. Men jag fick väldigt många mustascher av henne. Som vi ska få titta på sen. Och så hade vi produktionsmöte på Stadsteatern. Friscen. Igår också. Det var så kul. Gud vad fina de är på friscen. Alltså, det här ska bli så jävla.
När det här kommer ut, då är det nästan en vecka prick kvar till premiär, eller hur? En vecka och en dag.
Herregud.
Kanske finns det biljetter kvar, kanske inte.
Ja, de sa att premiären, nu när det här spelas in så är premiären nästan slutsåld.
Så roligt.
Ja.
Jag var inte med på mötet igår för jag var i Sundsvall. Jag spelade 4 föreställningar av min solshow, men jag slutade så himla tidigt på eftermiddagen så att jag var ute och åkte skidor också, och jag åkte vilse så det blev nästan 1,5 mil. Jag har jättemycket träningsverk i ljumskarna idag, jag kan nästan inte resa mig upp.
Usch.
Och som jag alltid gör när jag är ute på så här ensam resor så gick jag ut på restaurang och åt råbiff efteråt, alltså det är det bästa jag vet.
Usch.
Jag har typ varit på semester.
Ja, det låter fantastiskt. Jag åkte skidor förra helgen. Någon helg har jag åkt skidor. Slalom. Hatar längdskidor. Eller längdfärdsskidor, jag vet inte vad det heter.
Längdskidor.
Usch.
Usch. Längdskidor, långfärdsskridskor.
Nu ringer hon!
Ja.
Nu ringer Maja. Hallå Maja!
Hej!
Du är på högtalartelefon här i Hyckels poddhögkvarter.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Superkul.
Det är trevligt.
Det är jätteroligt att ta med dig. Det var roligt att höra din röst.
Ja, det är samma.
Hur är läget?
Det är bra. Vi håller på lördags städa hemma. Så att, det ultimata testet för en relation kan man säga.
Hur går det då?
Ja, men det går bra. Nu har vi liksom delat upp oss.
Ja.
Så att killarna är och handlar och vi är hemma. Så det är...
Ni är fortfarande ihop, helt enkelt.
Exakt.
Ja, bra. Starkt jobbat. En lördagsstädning. Så du har ändå kunnat säga, åh, tyvärr, jag måste iväg och podda. Åh nej, älskling. Du får städa själv.
Exakt.
Ja?
De lämnar hemmet och jag har mutat Estrid med. Hon spelar något spel på sin iPad. Så att,
ja. Nice. Perfekt. Men vad heter det? Och Estrid är ett av dina barn?
Mm. Oh. Precis. Hon är 5 och ett halvt.
Just det.
Yes.
Och ditt andra barn är...
Han fyller 8 på måndag.
Det är lätt
för dig att komma ihåg, för att jag och Mimmi har fått barn alltså, på i princip samma dag.
Just det.
Så du kan alltid bara liksom...
Ja.
Benchmarka mot henne så har du koll.
Ja, men just det.
Och Mimmi är alltså din syster, Cecilia.
Mimmi är min syster. Mm. Ja. Och det är nästan också... Ja, det är perfekt. Det är så bra när alla får barn samtidigt så att man liksom har sina födelsedagskluster.
Mm, exakt, man kan också... Ja, precis. Det är väldigt praktiskt.
Mm. Men vad heter det? Vi i Hyckel, vi ska ju ha showen Vulgaris om några veckor. Och i vårt förra avsnitt så lyfte Hanna, som idag har tappat rösten och därför kommunicerar med charader och inspelad mobil, någon konstig mobilröst istället. Så himla praktiskt med charader i en podd. Men vi lyfte frågan, så här, får man skämta om förlossningar? För att både Ami och Hanna som är med i Hyckel har ju fött barn, jag har inte fött barn. Och vi pratade om så här, att man aldrig ser konst eller humor om förlossningar och att det pratas lite om det. Och när vi haft referenspublik med kvinnor som har fått barn så pratar de också om att så här, de inte har fått se någonting om det eller hört någonting om det. Alltså, och liksom så. Och då undrar ju vi så här, vad tycker du? Får man skämta om förlossningar?
Nej, men jag tycker man får skämta om allt, i princip. Och sen, det är kul med förlossning, för det är så känsligt ämne. Alltså det är, man har ett nålsöga också som kvinna. Det är otroligt content, alltså folk som filmar sina förlossningar.
Just
en del av en tycker att de liksom, kapitaliserar på det mest intima man har. Mm. Samtidigt som jag är en stor konsument av den typen av filmer. Alltså det är också det enda jag vill se. Så att, ja, och liksom, ja, men jag har pratat med kompisar om det här, att föda barn, det är typ kvinnors motsvarighet till att så här, gå ut i krig. Så att vi har väldigt behov, tror jag, av att kolla på förlossningsvideor och läsa kvinnors förlossningsberättelser. Det är ja, men som när killar är besatta och så, andra världskriget. De behöver bearbeta vad de eventuellt kommer behöva liksom, vara med om någon gång i livet, om det blir skarpt läge. Det är liksom min teori, så då kan jag tänker man kan applicera samma, så här, får man skämta om krig.
Mm.
Och det kan man ju väl göra.
Vad intressant, det borde ju göras väldigt många Hollywoodfilmer om förlossningar. Men vi pratade om det förra veckan, att så här, man får beröm för att ha åkt Vasaloppet. Men det är ingen som ger en medalj för att man har klarat en förlossning, vilket ju är lite konstigt. Eller liksom, man inte får så mycket beröm för det.
Och det är inget man kan skryta om på samma sätt?
Nej,
alltså...
Ja, men det är ju en slags hjälteberättelse, men där kvinnor aldrig får vara hjältar.
Ja, verkligen.
Ja, nej men alltså, jag har en take på det här, och det är att det finns liksom ett narrativ som är typ att det är så hemskt att det är ont när man föder, och hade det varit män så hade det funnits så mycket mer liksom. Så hade det funnits så mycket mer forskning kring förlossning, och det hade typ inte gjort ont och det hade varit så smooth.
Mm.
Men det enda jag kan se framför mig om killar skulle föda, det skulle vara att det skulle bli en sån tävling, alltså de skulle typ gå nakna upp på någon sån bergstopp och föda barnet, och sen så här slita av navelsträngen med tänderna och sen gå ner igen. Alltså det skulle typ balla ur. Jag tror att det hade liksom tagit, de hade bara, det är ju redan nu med kvinnor så här, tog det epidural eller inte. Det finns liksom en hierarki där.
Mm.
Jag tror killar hade, de hade inte kunnat, de hade inte tagit det bra. Det hade liksom blivit farligt för barnen, tror jag. För de hade börjat tävla så mycket om den mest anmärkningsvärda förlossningen. Alltså det är det jag tror skulle hända. Ja. Ärligt talat. Mm. Så jag vet inte, jag tror att vi kvinnor har liksom så, vi, jag vet inte, det kanske har något med hormoner, men vi har ju ändå ett barnfokus. Mm. Så att, jag vet inte, det är liksom, ja men det är ett spännande ämne, för det är liksom, jag kan tänka mig att humor skulle kunna vara så här, situationshumor. Typ man är på en förlossning, och så vill man kanske ha epidural, och så är det uppenbart att så här, barnmorskorna är så här, naturlig förlossning. Att det är det de tycker egentligen.
Ja.
Och så kanske det blir en sån situation att de bara, ja, eller så testar vi en liten nål. Alltså att det tror jag kan bli så här jättestor humor. Att någon så här vill ha någonting, och sen så är det uppenbart att så här, det finns en liksom, att barnmorskorna har en egen agenda baserad på deras här, vad de tycker är liksom en naturlig förlossning. Så där ja. Tror jag det finns mycket, mycket humor.
Ja, så vi har ju, vi har ju gått in ganska mycket. Vår show kommer vara ganska fokus, eller det kommer vara liksom ett kryssningsmordor, förlossningsplattor liksom. Ja. Och ganska mycket på det här, får man plats på sjukhuset, vad händer då, vart ska man föda, ska man sy med bedövning, alltså alla olika delar.
Ja.
Men är det någonting som du, det här är kanske för alldeles för privat, det behöver du inte svara, men som du skulle säga var så här, var, något som var liksom det sjukaste som hände dig, eller något du skulle vilja dela från din förlossning?
Alltså det finns en humor i typ hur mitt förlossningsbrev såg ut och sen hur det faktiskt var. Alltså till exempel när jag födde mitt andra barn, då hade jag skrivit så här, jag vill gärna ta emot henne själv. Mm. Och sen scenen sen när jag tar, alltså du vet, när jag berättar för mina kompisar så bara, jag gjorde det, jag tog emot henne. Och så ser alla framför sig så här, Lejonkungen står där på klippan. Alltså att det var typ musik och alla. Men scenen på riktigt är ju typ att jag skriker högst jag kan. Barnmorskan bara, nu kan du ta ner händerna! Och jag bara, nej! Jag dör! Alltså jag typ skriker och typ liksom de får typ så här försiktigt ta mina händer mot huvudet och jag bara, ja, alltså jag brålar liksom. Och sen till slut tar jag emot henne, men det är liksom ingen så här, det är så långt ifrån.
Långt ifrån Lejonkungen.
Ja. Ja, så det skulle vara kul att göra en sån, när man berättar historien och sen hur det såg ut i förlossningsrummet. För det är ju ändå
så olika. Jätteroligt.
Det finns en diskrepans.
Ja, jag tog emot henne själv och sen bara, ja.
Det ljuva, vackra, gudomliga, ljuva moderskapet.
Ja, så det kan ju vara kul. Så det är ju faktiskt kul så här, om man berättar en historia. Jag ljuger inte när jag säger det, men man kan också skapa lite falska förväntningar då på förstföderskor. Hur det är att ta emot sin barn. Ja. Och sen är det ju väldigt kul. Alltså det är, jag tycker det är väldigt kul med alla kvinnor. Alltså inklusive min mamma som pratar mycket om så orgasmisk förlossning. Och hur man så här, hur jag typ försöka typ inte bli provocerad när de pratar om det. Att jag bara, jaha, nej, spännande. Ja, nej, men så kan man ju känna. Och så inombords bara, alltså, man själv bara höll på att dö. Typ. Och så var jag stålande bara, nej, men jag hade en smärtfri förlossning. Ja, nej, men jag, nej, men det var ju njutningsfullt. Jag skulle vilja föda 3 barn till, jag vill inte ta hand om dem. Själva förlossningen. Alltså det finns ju olika typer, det är väldigt kul tycker jag. Mm. Sen är det också kul, alltså så här, man kommer till förlossning, eller man kommer, nästan alla som föder första gången åker in så här, för att man har så ont hemma så man kan inte stå. Mm. Och så kommer man in och så gör man en vaginal undersökning och så bara, nej, det, du får åka hem igen. Och det kan man ju dra till liksom, någon kommer in och så är halv huvudet ute och så bara, nej men det du får åka, du får
ta 2 Alvedon.
Ja, det är alltså, så orolig. Liksom,
så där kan man ju också så här, ja. Det finns ju något sjukt i det, för det har ju att göra med platsbristen, så att de tvingas ju att säga saker som är, det är ju,
ja.
Det är bara så sjukt att man i ett samhälle där man annars här får hjälp så fort man har minsta ont. Mm. Så blir man hemskickad när man har så ont som man vet inte vad man ska ta vägen. Alltså det finns ju humor där ändå.
Ja, jag vet inte, verkligen. Jag. Och när de så här, när, vad är det, myndigheten, blablabla, för vård och omsorg. Vad fan heter det? De publicerade i alla fall en rapport alldeles nyss. Eller den här senaste rapporten i alla fall. Om att förlossningsvården i Stockholm riskerar både kvinnor och barns liv. Så kvinnor och barn kommer dö på grund av hur det ser ut. Och så gör de då intervjun med någon socialdemokrat som är ansvarig för något om Karolinska. bara, har du förtroende för vdn? Och han bara, ja men jag har förtroende, men nu måste de ju liksom ta tag i det här. Och man bara, det här att män sitter och säger att de har förtroende, när det står kvinnor och barn kommer dö av hur det är, men vi har förtroende. Ja. Det är ju också humor och förskräckligt.
Ja. Nej, men det är så kul. Jag såg också någon så här rubrik, typ så här, Skellefteå ska få upp sitt barnfödande för det har sjunkit. Man bara, ja men, och sen så bara googlar man så här, Skellefteå BB. Uh-huh. Då har de ju stängt sitt BB.
Ja.
Det finns inget BB. Man bara, ni tror inte att det finns ett samband där?
Nej.
Att de måste så här köra 3 timmar.
Ja men precis, ja, de bara, men vi har ju födda i taxikursen. Så
eller
det
hur?
Ja men då så. Ja.
Och nu har vi infört lite så här paryoga så att folk ska komma igång med sitt sex. Nej, tänk inte att det är för att de vill då dö sen när de ska ta. Ja. Nej men det är väldigt kul när det blir så här, någon sitter och blir intervjuad och säger sig och sen så klipp till så här skarpläge och någon bara föder igen.
Nej men det finns ju så mycket absurt liksom i att det är så dåligt, och i det här absurda finns det ju eller jag tycker att det finns en guldgruva av liksom någon slags väldigt väldigt mörk humor.
Ja men jättekul. Sen är det jättekul alltså om man kollar på det från kul alltså när man går på efterbesök sen. Alltså det kan man ju också göra otroliga. Alltså man går till gynekologen och sen så alltså bara jag är bara en person, men jag har ju varit med om en gynekolog. Alltså jag bara, är det här normalt? Jag kan typ inte bajsa. Alltså jag måste typ använda tummen för att kunna bajsa. Du vet,
tumtricket.
Bara, helt normalt. Allt vad man än säger var helt normalt. Man skulle kunna dra det så långt. Man bara, jag, det alltså, ja, jag vet inte vad. Alltså man skulle kunna säga vad som helst. Så bara säger de helt normalt. Och då har jag varit med om en gynekolog bara, du sa att du fick 2 friska barn. Mamma, ja, och de är du glad för? Ja. Ja, nej men då tack för idag.
Åh gud.
Alltså att man liksom och en gynekolog bara, nej men, jag bara, men är det något jag ska tänka på ändå nu? Du säger att allt är normalt, men är det något jag ska ändå anpassa i livet? Hon bara, ja du kanske ska undvika att hoppa. Och då kände jag också så här, ursäkta, det är ändå en grundfunktion. Det är en grundfunktion. Ja, men det tycker ni att det är rimligt att bara, det ska jag sluta med då. För det.
Det är så himla sjukt, och att man inte pratar
så
om det.
Normal.
Ja, men precis, bara gör inte den här fysiska aktiviteten. Alltså, som är, men det tycker jag överhuvudtaget när man liksom repar teater. Jag har repat så mycket i olika ensembler som bara har varit med kvinnor, där många kvinnor har fått barn. Och där man spelar mitt under föreställning och kvinnor säger, men kissar på sig eller vad som helst för att det liksom händer.
Ja.
Och det är också så här, det är både helt vansinnigt att man inte får hjälp, men också jätteviktigt att prata om att det inte är konstigt och det är inte skämmigt, utan så här, det bara är. Det är någonting och då hjälps man åt. Eller så här, brösten börjar läcka för att någon håller på att amma och plötsligt är det. Och att man bara som ensemble hjälps åt och se till att så här, fixa det. Att det är inget skämmigt för kvinnan. Det är vansinnigt att man inte får hjälp med det. Men det är ingenting som ska hindra någon från att göra vad som helst. Liksom. Men det är så sjukt att det är någonting som så här, man har gett liv. Och sen bara, men om du också riskerar att kissa på dig, då får du inte längre.
Men också så här, men om du hade fått 2 sjuka barn, hade du förtjänat hjälp då? Eller vad är den frågan ens?
Jag vet inte, det blev missfall. Det dog efter det. Så att nu,
det är så här, om en man skulle komma in med, inte vet jag, prostatacancer och läkaren bara, men du har ju ett fint hus, eller hur? Det är du väl glad för? Ja, men det har väl inget. Alltså,
du har ju Calvin Klein-kalsonger.
Så du har ingenting med någonting att göra. Jag är fortfarande sjuk, jag har fortfarande problem.
Alltså många som har haft cancer, de beskriver det som, men de uppskattar ju livet väldigt mycket mer efter att de har gått igenom en sån här livsomvälvande situation. Och liksom, men många ser det faktiskt som något positivt i slutändan. Så att, men du kanske ska vara tacksam.
Ja, men precis. Nu har du brutit benet, men tänk vad
men
fint alla kan
det är ju också de som får vård och överlever. De som dör är ju inte tacksamma.
Nej.
Det är där, det är liksom, du hade också varit tacksam om du hade fått vård och sen kunnat hoppa och leva ett liv och ha 2 fina barn.
Och typ kunna bajsa utan att vacka upp tummen. Alltså det är också så här helt vansinnigt, alla olika sådana trick som så här kvinnor ska göra bara för att ha någon sorts normal kroppsfunktion igen.
Ja, nej, men så att jag tror att det finns så här, alltså det ja, nej, men det är jätte det finns ju jättemycket humor där. Alltså jag hade en kompis som berättade också. Alltså hon typ hon hade, ja, det här det är alltid så att det är hennes kompis. inte hon. Men att hon hade en kompis som berättade att hon var så här, när hon kom in så bara jag vill helst inte att ni ska ta på mig. Jag har väldigt mycket integritet. När hon kom in på förlossningen, alltså då var hon fortfarande under kontroll. Ja. Och sen i slutet så typ låg hon på golvet och hade typ så bajsat på sig och bara, alltså vrå, alltså det är liksom på typ 4 timmar så bara de där reglerna hon hade haft var liksom
borta.
Ja, det är också väldigt kul att man liksom har en idé om hur man ska hantera en situation och sen ja, ja. Det är ju
sen blir det något annat.
Just idén om integritet under en förlossning, den,
ja, det är ju väldigt,
det är en fin tanke.
Ja.
Är det. Ja. Men
så att, alltså så att det tycker jag, så här, förlossningsbrev och liksom vad man kommer in med för världen och hur det sen blir, det är ju superkul. Och sen att ja, men att man liksom bara ska acceptera sen hur det blev. Mm. Att man liksom, det är, alltså det är så komiskt att man typ inte ändå man kanske vill bli, eller så man vill ju typ bli sedd, att säga ja, det här med det här, så här ska du inte ha. Alltså att man liksom, det är som att man blir typ lite gaslightad, att så här,
ja,
normalt. Ja. Ja, men det är kul.
Gaslightad in i helt normalt.
Och sen kanske killar också. Alltså det är också jättekul. Alltså hur killar
blir upphöjda för att de har varit alltså, där.
Nej, men det finns ju olika så här. Alltså det finns ju så här klassiska som jag tycker typ inte är så kul, när du vet barnmorskan frågar sig, har slemproppen gått? Och så bara nej, han är kvar. Alltså, oh! Alltså, det finns ju en sån liksom kategori av liksom,
mer buskis
som kanske inte är så kul, men det, jag tror det finns humor i så här, med kanske så här influencer typ när han ska fota på det sätt alltså hur man ska vara så delaktig. Det finns ju pappor som är liksom nästan, ja, men det finns ju humor i så här, vi är gravida och sen till så här, förlossning gick bra och så bara pratar vi i form till en sån, det kan man ju dra till så här, någon så här extrem som kan bli kul om man verkligen så här pushar det.
Alltså det känns
som krystade vi som fan, det gjorde ju rätt ont, alltså att man verkligen bara har gått in för det. Ja.
Alltså, gud vad roligt. Det finns mycket helt enkelt. Det känns som att det är helt rätt i alla fall. Att det behövs mer humor om det här och mer.
Ja, nej, men det finns mycket att gräva. Det finns
älskade jämförelsen med krig. Det känns bra.
Det är vårt krig.
Mm. Ja, men precis. Att det behövs liksom berättas om. Men vad heter det? Du driver ju Majas. Jag sa det innan vi ringde. Så att du hörde inte din egen presentation. Men du driver ju Majas bok på Instagram. Mm. Som ju är ett av Instagrams roligaste konton. Där alla borde gå in och ta del av dina fantastiska katter. Och sen har du ju skrivit massa böcker också. Uh-huh. En djur som är så här bestsellers i New York Times. Asfeta som jag har gett till hela släkten på olika. Så det tycker jag också att alla ska göra. Eller köpa bara för att sitta och bläddra i själva. För de är så fina och de är så roliga. Så förutom allt det briljanta och roliga som du har sagt här, så tycker jag att alla som har lyssnat, om ni inte redan, jag antar att de flesta redan följer dig. Men annars så in och följ det kontot, för att det är så jävla roligt. Du är så bra!
Gullig du är. Tack så mycket.
Ja,
men jag försöker.
Man gör sitt bästa med humor på olika håll. Men vad heter det? Tusen tack för att vi fick ringa upp dig och ta del av din visdom. Ja, vi får
lycka
höra
till med splatter förlossningsscenerna. Ja, jag ser fram emot att se dem.
Ja, varmt välkommen.
Jag kommer.
Yes. Underbart.
Ja,
ha det fint.
Hej.
Hej.
Jingle, jingle, jingle.
Jingly, jingly, jingly. Public cervix.
Yeah.
Jag har gjort ett spel till er. Ett farlighetsspel vid namn. Vem är farligast av Amy och Cecilia? Jag ställer frågor. Ni får svara lite kort och så avgör jag vilken fara som är farligast. Hur farligt är det att gå i sömnen hemma hos dig?
Alltså, det är livsfarligt.
Det är livsfarligt. Det finns inget utrymme.
Nej, alltså jag har ju en son som parkerar bilar över hela golvet. Och ibland så kommer vi ihåg att städa undan dem innan vi går och lägger oss. Ibland inte. Så att man går och så kommer man få liksom rutsch en brandbil i bakhuvudet. Mm.
Jag bor ju med en som vars yrke är att jonglera med knivar och vars hobby är att sy med och nåla typ kiltar. Så att där jag går så är det antingen knappnålar i mystiska tyger som man inte ser eller knivar som ligger. Och vi bor alltså på 30 kvadratmeter. Så om jag får plats att rulla ut en yogamatta, alltså bara det utrymmet, på ett fritt golv, då är jag glad. Men annars så har vi liksom inget mer utrymme att gå. Så att gå upp på natten är risky business. Det är många blåmärken.
Mm-hmm.
Det är farligast hos mig! Yes!
Ja.
Hej, berätta om något ofarligt som blir farligt i dina händer.
Anna tittar intensivt på mig med stora uppspärr.
Jag kan inte komma på något som inte blir farligt i mina händer.
Alltså jag skulle säga att varje gång jag ska typ hacka grönsaker, alltså knivar är ju farliga, men varje gång jag ska hacka grönsaker så kommer liksom min sambo kikandes runt den lilla väggen in till vår köksalkov och stirrar nervöst på mig för att han inte riktigt tycker att jag hanterar
knivar. Nu vet inte jag om knivar räknas som något ofarligt från början.
Men det jag sa, de är ju liksom farliga i sig själva. Ja, men precis. Bara att så här, det är som att håll mig så.
Ja, men det här kanske inte är egentligen svar på frågan, men kanske mer obekvämt. Men jag skulle säga att bilnycklar är farligt att ge till mig för att de... Ja, men jag är fruktansvärt dålig på att hålla ordning på bilnycklar. Jag kan ju på riktigt tappa bort den från att jag går ut från dörren till att jag ska låsa upp bilen. Mitt värsta, det är när jag var ute på ett gig. Och så satt jag i, det var ett så här stort skåpbil, och så satt jag liksom i sidodörren och pratade med en kollega och har bilnyckeln i fickan. Så ser jag hur den så här långsamt glider ur fickan. Det är liksom så långsamt att jag skulle kunna stoppa den, men av någon anledning så bara, men vad håller den på med? Så den glider ur. Precis nedanför fickan så är det en golvbrunn, eller vad heter det, vägbrunn. Splopp! Så åker den ner där. Så där sitter vi. Ute liksom på någon liten konstig gigplats med en bil, med en bilnyckel i en vägbrunn.
Oh.
Och jag vet inte om det räknas som, det hade ju kunnat bli, vi hade ju kunnat fastna där och svälta ihjäl.
Ja.
Men det går kanske mer in som obekvämt. Men ja. Jag skulle säga, jag ska inte vara nyckelansvarig.
Nej, jag är ganska bra på att hantera nycklar. Jag tycker inte det själv, men... Jag brukar ändå alltid hitta dem. Men alltså jag tycker också så här svårt vad som blir farligt. Alltså jag kan ju bli väldigt exalterad när jag tycker om någon. Kompisar, partners, sådär. Och då kan jag bli väldigt gosig om jag tycker att vi har den relationen. Vilket
du ofta gör.
Vilket jag ofta gör. Och då kan jag bli väldigt kramig och väldigt såhär och väldigt upp i ansiktet på någon. Och det kan ju ibland set off den andra personen som inte tycker att det här är lika kul.
Du skulle säga att du själv eller va?
Att det kan ju då bli farligt för mig att utsätta den andra för det här, för det kan bli liksom en backlash i...
Jag älskar att vi fick instruktionen att vi skulle svara kort. Ja, varsågod Hanna.
Hon viftar.
Händer. Av dina vardagsfaror, vilken är mest trolig att döda dig?
Av mina vardagsfaror, vilken är mest trolig att döda dig?
Jag skulle nog säga de här bilarna som är utspridda över hela golvet. I kombination med Duplo som också ligger liksom utspritt bredvid. Så jag kommer halka på en bil, falla bakåt och spräcka huvudet på en Duplo-borg.
Usch, aj.
Ja.
Alltså jag, in spite av att ändå ha varit med om två bilolyckor som inte var mitt fel, skulle man ju kunna säga att det farligaste jag gör i vardagen är väl bara att befinna mig i trafik. Eller i befolkade samhällen. Men jag tänker nog egentligen, vår säng är ganska hög. Mm. Och då när jag tar mig ner från den och är väldigt trött så kan jag ibland känna att nu kommer jag ju dö. För det är som lådor som inte riktigt är intryckta, där man sitter fast med ena fot. Alltså, någonstans känns det som att jag kommer fastna i någon sorts split-situation. Och...
Alltså det är roligt att jag i det här vardagsfara-tänket inte ens räknar med mitt jobb. Jag jonglerar också med knivar, jag gör eldshower, jag slukar eld, jag svingar runt på stora brinnande klot, jag balanserar på vingliga brädhög. Alltså, att jag fortfarande lever, det skulle jag ändå säga att det borde jag få medalj för.
Ja, det tycker jag också.
Vilken är din farligaste kroppsdel?
Vilken är min?
Din farligaste kroppsdel? Gud vad svårt. Alltså, jag har ganska vassa sittben. vill jag säga.
Ja, ja, det är helt sant.
Ja, så de känner jag, där kan jag liksom...
Alltså, de är ju inte riktigt där än, men jag önskar, tänker och säger mina blivande hängbröst. Man kan snubbla på dem, man kan råka sätta dem i halsen, man kan...
Fast där ligger jag så långt före dig.
Jag vet bröst,
det, men du kommer liksom, du får ta dina hängbröst, dina hängvårtor kanske.
Ja.
Jag har inte hängvårtor, så du får jobba med vårtorna. Mm. Så får jag jobba med brösten.
Ja, nej, men jag som kropp är rätt ofarlig, tycker jag.
Alltså, då vill jag lägga in en protest.
Va?
För att, eller i alla fall tidigare, nu har inte jag sovit bredvid dig på väldigt länge. Men förr i tiden när man sov bredvid Ami, då var man väldigt lycklig av att ha överlevt varje morgon. Oavsett om det berodde på att man blev uttryckt i sängen, man fick en armbåge på sig, ett knä, diverse. Det var en sport.
Jag ändrar mig från att säga hela min kropp är farlig.
Mm, det skulle jag också.
Ja.
Bonusfrågor. Vilket är det farligaste djur du mött? Vilken fara skrattar du rakt i ansiktet?
Jag älskar hur den låter så obrydd när den läser upp. Alltså, jag har ju klappat på tigrar i, om det var i Thailand eller Indien. Det här var när jag var liksom 20 och inte tänkte på att tigrarna kanske inte var jätteglada där de var. Men det är väl ett ganska farligt djur, skulle jag säga. Men då var de ju liksom i kedjor, så att då känns det ju som att det farliga djuret på plats var väl egentligen jag då.
Mm, jag var i Sydafrika för ett par år sedan och hälsade på min syster som bodde där och jobbade ett tag. Och då tyckte vi att det var en kul idé att ge oss ut på en flodhäst- och krokodilsafari-paddeltur i små kanoter på en stor sjö. Med en absolut jättekompetent, men också lätt alkoholiserad guide.
Ja!
Och krokodilerna höll ju sig på behörigt avstånd och var väl mer rädda för oss än tvärtom. Men det var vid ett tillfälle som han plötsligt sa åt oss att nu tittar ni inte bakåt, utan nu paddlar vi bara fort som fan. För då hade tydligen vinden vänt och den flodhästgruppen som var mitt ute i sjön hade eventuellt fått vittring på oss.
Oh, fy fan vad läskigt.
Ja.
Men alltså, jag blev ju iväglurad, ivägtjatad när jag var
okej. Vilket djur har du upplevt som farligast? Det vill säga varit mest rädd för?
Ja, okej. Okay. Så här. Vi var i Thailand och så ville min kompis, alltså jag hade fått igenom att hoppa bungee jump, att paraglida, parasail, allting sånt som jag tyckte var kul. Och min kompis hon ville absolut inte upp i luften och göra någonting, tyckte det var jätteläskigt, men hon ville väldigt gärna snorkla. Jag hatar vatten, som vi hörde i ett avsnitt tidigare, och är inte alls förtjust i saker som bor under vattnet. Men eftersom att jag hade fått göra allt det här andra, hon hade sluppit hoppa bungee jump till exempel. Men så gick jag med på att vi skulle åka på en sån här paddlingskryssning då man också förutom att paddla ligger i små badringar och dricker vin. Andra helt livsfarliga saker som är så dumt att göra. Men det tycker man är kul när man är 20. Så då åker man till olika platser med båtarna och vid ett ställe så kommer vi till Shark Bay där det finns hajar. Jag är ju livrädd, alltså jag har ju fobi för hajar. Jag är ju så fruktansvärd, jag är rädd för hajar i swimmingpools liksom. Så att jag bara, det här kommer absolut inte hända. Jag kommer inte hoppa ner här. Det finns inte. Så jag sitter glatt på båten. Det här är också efter att vi har fått i oss av det här konstiga rödvinet. Men alla andra hoppar i och snorklar runt. Och jag är så här, jag kommer absolut inte. I won't dip my toe liksom. Jag mår så dåligt av att vi bara är här. Men så säger alla så här, fan, det är inga hajar här. Och guiden bara, nej men de kanske är iväg. De kan vara någon annanstans just nu. Och jag bara, oh. Om jag hoppar i och simmar nu när det inte är några hajar här, då kan jag ändå säga att jag har snorklat med hajar, men så råkade de inte vara där. Men det är ju jättemodigt. Så jag hoppar i vattnet, simmar i panik ett varv runt båten. Alltså doppar inte huvudet för att jag har ju liksom panik, utan bara så här skärrat liksom en halv meter ovanför vattnet i min fart. Liksom. Kastar mig på båten igen med hjärtklappning och bara, herregud, herregud, nära döden upplevelse. Men ändå, det var inga hajar. Yes, jag gjorde det. Ha! Då, precis när jag kommit upp för den lilla stegen, så kom det så här, såg ni den hajen? Den var skitstor, precis vid båten. Den var liksom så stor. Och guiden bara, ja, den var ju liksom den av de största hajarna som vi har här. Och då har den ju varit precis, då höll jag ju liksom på att kollapsa uppe på båten i liksom postgrej. Jag har ju inte sett att jag har varit så nära den här hajen eftersom att jag inte har vågat toppa huvudet. Så jag har ju bara simmat liksom förbi den och kastat mig på båten. Det är fortfarande otroligt traumatiskt för mig. Mm.
Ja. Men jag kontrar också med en undervattens historia. Alltså, jag tycker inte så många djur är obehagliga. Jag ville ha en orm när jag var liten till exempel. Det är alltid jag som får ut spindlarna hemma. obehagligaste ljudet jag vet är ju rockor. Det är inte det här handlar om. Det var på en resa, jag tror att det var när min pappa fyllde 50, så åkte vi till Mauritius. Och så var vi ute och snorklade. Och hade ju liksom fått höra att det finns sådana här farliga drakfiskar, eller vad de heter. Mm. Och sticker man sig på en sån, då dör man inom 3 minuter. Och så var jag ute och snorklade och så kom jag liksom emot något med knät. Vilket visade sig att det var någon, det finns liksom någon slags korall som kan brännas om man tar på dem. Så att det var en sån jag hade kommit emot. Men, och det börjar ju brännas. Och det bränns så in i satan. Och vi är ju liksom en bit ut. Och det är bara, jag kommer inte komma in till stranden inom 3 minuter.
Åh, fy fan vad läskigt.
Det var ju synd. Nu, okej, nu dör jag.
Nej.
Så jag simmar runt där. Och det är jag och pappa, och jag vet inte om min syster är med också. Men jag simmar runt där. Okej, nu har jag räknar. Och så försöker jag räkna liksom till 60 3 gånger. För jag tänker att om jag klarar mig i 3 minuter, då kommer jag överleva. Men det var också dödsångest.
Fy fan! Åh, vad hemskt! Åh, hemskt! Åh, hemskt! Alltså, allting i vatten. Vi kan bara säga att vatten, don't do it!
Alltså, jag älskar vatten.
Alltså, jag är så imponerad av att min kompis Jenny, alltså inte Jenny som är med här, utan Jenny som jag reste med, som bara vågade hoppa i och simma bland de här hajarna som att det inte vore någon grej. Jag är fortfarande alldeles chockad över att folk gör det här.
Över att hon hoppar i eller att hon fortfarande lever? Lever hon fortfarande?
Hon lever fortfarande, ja. Ja. Men ja, men hon hoppade i och simmade och tyckte liksom att det här var jättespännande. Vilket jag inte alls kan. Jag gillar liksom luften högt upp, för där kommer det ju inte komma några hajar. Det är väldigt tryggt uppe i luften.
Det är ju inte det. Alltså det är ju större risk också att du blir stucken av en mygga och dör av malaria. Eller något. Ja. Ja. Du ser ut som att du vill säga något mer nu, Hanna.
Jag tror att det blev oavgjort. Bra jobbat. Jingel, jingel, jingel.
Och kan du inte göra en hel liten jingel där med public service och olika.
Jingel, 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 public service, public service.
Vad hände på slutet?
Public service,
public. What? Det är okay. Alltså, hon visade mig texten. Den sista är många U på rad, så public service. Kan du inte, får vi höra den igen?
Jingle, 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 public service, public service.
Jo, men vi ska ju ha premiär snart på Vulgaris, problemet med kvinnor.
Mm-hmm.
Vulgaris eller problemet med kvinnor.
Ja.
Ja, förlåt. I alla fall, så att jag tänker ta avstamp i vad är problemet med kvinnor. Och du och jag, Cecilia, vi har ju dykt in i lite olika manspoddar. På vägen till och från Göteborg så hade vi många timmar i bil, du och jag. Och då lyssnade vi på podd. Det var fantastiskt.
Skrek rakt ut ibland.
Ja, och jag har då valt ett av de här avsnitten att utgå ifrån. Och det är podden Nu vet du, med Frans Brorsson och hans kompis Oskar, som jag inte kommer ihåg vad han heter mer. Men ett av deras första avsnitt heter i alla fall 50 skillnader mellan män och kvinnor. Och det ska vara uppdelat, för det var bara 17 eller något i första, så det är uppdelat. Men utifrån det tänkte jag, ja, vi går in i det avsnittet med syftet att hitta vad är problemet med kvinnor. Mm. Och i början då, de säger att målet med just det här avsnittet är att utbilda allmänheten och för att kvinnor och män ska kunna förstå varandra bättre. Mm. Och det är ju ett vanligt problem att man inte förstår. De tycker att det kan kännas som ett inofficiellt krig emellan oss, och de ska inte hata på kvinnor eller hata på män, utan de vill att kvinnor förstår män bättre, män ska förstå kvinnor och vi ska acceptera våra olikheter.
Och de är alltså, vad jobbar de med liksom?
Frans är ju någon slags fotbollsspelare och den andra vet jag inte.
Så att de är ju, det är verkligen så bra att det är just de.
Ja. Precis.
Som gör det här.
Jag kommer plocka lite olika delar av det här, så får vi se. Men första skillnaden som de tar upp, det är att män och kvinnor ser inte på samma sätt. Alltså det är skillnad i ögonen. Från att ljuset kommer in som träffar näthinnan till information som kommer in i hjärnbarken är den här processen mellan män och kvinnor olika. Näthinnan är tjockare hos män, de har mer M-celler och de är är liksom till för att spåra föremålsrörelser. Kvinnans näthinna är tunnare, mer p-celler ansvarar för liksom objekt och analysera textur och färg. Och det är för att män ska ut och jaga och se liksom saker som rör sig. Sen kommer ett citat här. Kvinnor är bättre på detaljer, bär, svampplockning och barnens känslor. Jag har två frågor här innan jag börjar. Bär och svampplockning är jag med på att det räknas som detaljer. Men barnens känslor? Ja. Jag förstår inte riktigt. Men det kanske räknas som ett objekt eller textur och färg.
Liksom ser väldigt ledsen ut så kodar kvinnan av. Stilla.
Ja, precis. Barn rör ju sig väldigt mycket så där kan jag nästan tänka att det borde vara
tvärtom.
Särskilt barn med känslor, de är inte stilla. Men hur som helst, så här problemet med kvinnor det är att de är för bra på att hitta saker, till exempel. Det finns ett ord för det här, killeta. Och det tänker jag att, alltså, vi lever ju med män, alla tre av oss. Mm. Jag utgår från att ni också har varit med om det fenomenet. Alltså att han kommer och bara, ja men jag hittar inte den här grejen. Så, men vad har du letat? Om jag har tittat i skåpet där den ska stå. Så går man dit och så flyttar man lite grann på ett paket som står längst fram. Och så är grejen vi letar efter där bakom. Men det är ju därför då. Det är
lika glatt.
Och sen så har de liksom en lång radda om att vi begränsar unga pojkar för de får inte rita våldsamma saker. Och man ska låta pojkar vara pojkar. De måste faktiskt få brottas och tävla och så vidare och så vidare. Just. Men sen kommer vi till en punkt. Kvinnor hör bättre än män. Alltså man har 11% fler neuroner som skickar liksom hörselimpulser. Man hör bättre och kvinnor kan också skilja mellan ett bredare spektra av känslomässiga toner i mänsklig röst. Och det här är då för att kvinnor är födda till att vara vårdgivare och män ska vara ute och jaga mat. Mm. Så problemet med kvinnor är att vi hör för bra. Vi missar ingenting.
Nej.
Vi förstår precis hur de mår, trots att de inte vill berätta det.
Vi hör det genom den tystnaden. Vi liksom hör det på vibrationerna, på energin.
Tonen i tystnaden,
ja. Det är den vi hör.
Ja, och det är ju ett problem. Mm. Här är också en fråga i och för sig. Att är det inte bra att höra när man ska vara ute och jaga? Nu vet inte jag. Jag är ju kvinna så jag är inte ute och jagar mat. Men jag tänker att hörsel är bra.
Jag tänker det också. Och se saker som är stilla när man jagar. Alltså. Mm.
Men det fortsätter här. Det är inte bara att män hör sämre. Män blockerar också automatiskt ut vissa ljud. Mm. Och det här är tydligen något med testosteronet som påverkar hörselsystemet i fosterstadiet. Alltså att män blockerar oönskade ljud och upprepade akustiska stimuli. Och forskningen har då gjorts på liksom musik och vitt brus där. Män var bättre på att så här, ta bort vitt brus medan kvinnor hörde det. De här i podden går vidare med att ja, men de känner igen sig. Och de har ju varit med om det här i till exempel i relationer eller en mamma som har tjatat på dem. Alltså upprepat akustiskt tjatstimuli. Och man stänger av bara. Man lyssnar inte. Mm. Och det finns ju svart på vitt i studier att tjat funkar inte. Och de tycker att det här är en vanlig sak i de flesta hushåll. Kvinnan tjatar på mannen att han ska fixa vissa saker. Mannen fixar inte det, men kvinnan gör inget åt det själv utan fortsätter bara tjata. Men här har de tips. Mm. Kvinnan ska istället ta tag i det själv och antingen fixa det själv eller anlita en annan man som fixar det. Och resultatet kommer få din man att känna sig lite mindre. Och mannen vill ju känna sig behövd. Mannen vill känna sig stor och stark och kunna öppna den här gurkburken för tjejen för hon är för svag eller nå saken på den högsta hyllan. Att det är liksom empowerment för män. Män känner sig stora och behövda. Mm. Och då, om en annan man skulle komma och fixa det, då känner sig mannen liten. Och då kommer han förstå och då kommer han nästa gång att fixa det.
Ja, för att mannen som kommer in, han rör sig så honom ser han. Men ja, kvinnan precis. Som har stått och försökt stilla öppna den här burken, han ser inte sin kvinna. Och han hör henne inte.
Nej, för
så
det är
han
ju bara...
Tror att han bor själv.
Ja, precis. Ja. Så det tycker de, det är en tankeställare åt alla kvinnor som tjatar att män vill inte att en annan man ska komma och lösa problem åt sin kvinna. Utan det vill de göra själva, fast inte om hon tjatar. Sen så har de en liten disclaimer att de kan inte säga att det här kommer funka 100%. Men det är ändå ett tips.
Tråkigt.
Så problemet med kvinnor, det är ju att de inte bara gör allting själva från första början, utan de tjatar. Och det jag tänker här, kan man liksom applicera det här på alla områden? Om till exempel ens man är dålig i sängen. Om man tycker, hallå, kan vi fokusera lite på mig? Mm. Och så gör han inte det. Då tar man in en annan man. Mm. som löser det problemet.
Perfekt. Det är tips.
Ja.
Till alla.
Alltså, det är ingen garanti att det kommer funka. Nej. Men det är tips.
Men det kan göra att han blir jätteengagerad och tänker att nu ska jag tillfredsställa dig.
Ja, precis.
Oh, jättebra. Och det här är ju bara utifrån vad de har sagt. Så det är nästan som ett tips från dem. Liksom.
Absolut. Ja. Och sen fortsätter vi. Eller har du något att, du skriver här, Anna? Vill du tillägga något?
Bra tips.
Ja, tack. Bra tips.
Ja.
Vi fortsätter. Kvinnor kan verbalt uttrycka känslor bättre än män. Och det är inte bara som man kan tro på grund av samhälleliga normer, utan det är alltså en legitim skillnad i våran hjärna. Hos barn så är negativa känslor lokaliserad i amygdala. Det är alltså den primitiva delen av hjärnan, reptilhjärnan. Och den har inte så många direkta kopplingar till språk- och resonemangscentrat ute i hjärnbarken. Men i tonåren flyttas en stor del av det här från amygdala till hjärnbarken. Men bara hos flickor, inte hos pojkar. Alltså, kvinnor uttrycker sig bättre verbalt och män är bättre på att uttrycka sig fysiskt. Mm. Liksom våld. Så många gånger när, citat då, många gånger när vi blir arga så kanske man smäller i en vägg eller smäller en dörr eller smäller sin vän eller någon annan. Så problemet med kvinnor, det är att de är en uppgraderad version av män.
Kanske.
Att man liksom har gått vidare från reptilstadiet och bara, hörni, ni, det här med att använda ord istället för att slå ihjäl varandra, är inte det en grej?
Ja, precis. Tänk vad en kompis, vad mycket mer info den får genom ord än genom om jag bara smäller till den.
Ja, men så det här är ju ett problem också.
Mm, såklart.
Ja.
Svårt för alla kvinnor som inte förstår varför män slår varandra. Mm. Bara.
Pojkar använder naturliga rörelser för att tänka. De gjorde ett experiment där pojkar och flickor fick lösa ett konceptionellt matematiskt problem. Och pojkarna var mycket snabbare än flickorna. Och när de skulle förklara hur de hade löst det så använde de liksom rörelser och gester och så mycket mer än ord. Och sen när forskarna lärde tjejerna att använda kroppen när de förklarade och gjorde om experimentet, då var de lika snabba. Så problemet med kvinnor, det är att de kan lära sig saker som killar är bättre på så att de blir lika bra.
Ja. Till skillnad från män som inte kan lära sig någonting ifall det inte kommer in en annan man för att han ser inte kvinnan och hör inte.
Du undrar, kan man applicera det också på det här med killletandet? Om man tar in en annan man som bara är skitbra på att hitta saker, kan han lära sig då? Eller? Alltså jag tror ändå att män har en viss potential på det här.
Lär sig ju jättemycket saker ibland.
Pojkar är mer benägna att ta risker. Pojkar reagerar mer positivt på en eventuell fara och tjejer känner mer rädsla. De gjorde en så här simulering där pojkar och flickor fick cykla i en väldigt verklighetstrogen simuleringsmiljö. Och pojkarna var mycket mer långsamma att bryta än flickorna om det blev liksom farligt. Och om det hade varit på riktigt så hade många pojkar skadat sig väldigt allvarligt. Och de uppgav också själva att de blev upphetsade av en simulerad kollision. Medan tjejerna då blev räddare. Och det här är ju helt, helt naturligt. Tjejer är räddare, de kan ju inte skydda sig själva. Och det har ju med testosteron att göra, naturligtvis. Och citat. Om en man ska skydda sig mot ett lejon så måste han våga gå emot det lejonet. En kvinna kanske mer, hon är mycket svagare fysiskt och kan inte försvara sig. Hon måste fly.
Vilket en man kan mot ett lejon?
Deras biologiska instinkt är att överleva. Undvika konfrontation och därför är tjejer mer passiva. För de vill överleva. Alltså problemet med kvinnor är att de gillar att leva.
Ja, medan män tänker att här kommer ett lejon, jag går mot
jag tar det. Ja.
Inte så här, jag gömmer mig, kastar mitt spjut från skydd. Utan lejon kommer stormande som mig. Och det här, att så här, män tar risker i bil. För kvinnor är mer, kan inte försvara.
Vi kommer till det. Men innan vi kommer till det så vill jag bara, det här med lejonet. Jag har ju äntligen börjat lyssna på Flashback Forever. Det var på tiden. Och i något av, alltså, jag tar dem i lite random ordning. Jag vet inte vilket avsnitt det här var ifrån. Men det var i alla fall. YouGov hade gjort en undersökning bland amerikanska medborgare. What animal would you beat in a fight? Utan vapen eller någonting, utan så här, vilket djur skulle du vinna över om ni hamnade i liksom, ett slagsmål?
Han applåderade och skrattar.
Ja, men det är en fantastisk undersökning. Det tror 7% av amerikanska män tror att de kan ta ett lejon med bara händerna. Å andra sidan så tror 26% att de inte skulle vinna mot en huskatt. Och bara 71% tror att de skulle vinna mot en gås. Och nu är visserligen gäss livsfarliga, men ändå. Så att, ja. Men då kommer vi till nästa punkt, att män är mer benägna att överskatta sin förmåga. Och det här tar de upp då som en förklaring på att det är därför män har högre lön. För att det går emot kvinnors naturliga instinkt att begära högre lön. På samma sätt då som det går emot mäns naturliga instinkt att prata känslor. Och här vill jag klippa in från en annan podd. Som jag, eller, nej, det är samma podd men ett annat avsnitt. Där de har haft en gäst. Och det är då David Eberhard. Och jag vet, om det ringer en liten klocka så är det för att han breakade för svenska folket när han var med i någon slags, om det var en podd eller någonting. Men där de pratade om Bianca Kronlöfs medverkan i Min sanning,
ja,
och förklarade att hon minsann inte alls hade blivit våldtagen utan det var bara dåligt sex.
Just det.
Sen blev han cancellad. Hur som helst, det är det han är känd för. Och de pratar om löneskillnader. Och då tar han upp en brittisk undersökning att om en kvinna blir gravid tidigt, alltså runt 20-årsåldern, då finns det inga löneskillnader senare i livet. Likadant om hon blir gravid sent, runt 40, heller inga löneskillnader. Men om kvinnor, som de i och för sig ofta blir gravida sådär runt 30 och får sitt första barn där, då kommer det finnas en löneskillnad. Men det är ju inte så konstigt och det har ingenting med diskriminering att göra, utan det är ju då de flesta människor gör karriär. Och det finns ju skillnad i vem som tar hand om barnet. Och det är ju praktiskt, det är ju som att liksom, kapitalismen och patriarkatet är polare.
Fan,
men det har alltså ingenting med diskriminering att göra, utan det är helt naturligt.
Fan, är den här jävla.
Så problemet med kvinnor är att de får barn när de är 30. Och apropå förresten att överskatta sin förmåga, om vi går tillbaka till den här undersökningen. Det var 7% då av amerikanska män tror att de kan ta ett lejon, men 8% av kvinnorna tror att de kan ta ett lejon. Det är i och för sig det enda djuret som kvinnor tror mer på sig själva än vad män gör. Och jag vet inte om det säger mest om kvinnor eller om amerikaner. Eller jag tänker att man får ju liksom inte riktigt information om vilken situation de här personerna har satt sig in i. Jag tänker det, om det är en kvinna som bara, det här lejonet håller på att ta mitt barn, jag måste skydda det. Eller om det är en man som bara, yes, nu ska vi slåss.
Ja, så man känner ju spontant att så här, jag tror ju mer på kvinnan. Framförallt efter det de har sagt. Om man ska basera det på den här podden, så ser då mannen som ser ett lejon som springer rakt mot och tänker, jag kan slåss och ta det. Ja. Men bara, nej, det kommer du inte. Medan kvinnan som vill överleva och därför tänker, hur överlever jag? Jag gömmer här, jag gör så här. Jag kan man kanske har andra saker än spjut. Jag ser det här liksom way back. Ja. Men man ser liksom ändå så här, om man också vill överleva, eftersom att kvinnor vill det men inte män då enligt den här podden, ja, så tänker jag att kvinnor därför har större chans.
Och som sagt, det här var det enda djuret som kvinnor hade en högre siffra. Störst skillnad mellan män och kvinnor var det på en medelstor hund, den här gåsen då, och kungskobra. Där är det runt 20% fler män än kvinnor som tror att de skulle vinna i en fistfight.
Med en kungskobra?
Ja.
Okej. Man vill ju inte släppa ut män i naturen riktigt efter att ha lyssnat på de här sakerna som den här podden säger. Man bara, nej men nej.
Det... Kungskobra är det 23% av männen och 8% av kvinnorna som tror att de skulle vinna över.
Men alltså, jag vill ju att män ska överleva.
Vi fortsätter på samma tema här då. Här är en annan punkt. Det är mer sannolikt att en man dör av en olycka än en kvinna. Ja, men no shit. Mm. Och det är ju en logisk kombination då av att män är mer benägna att ta risker och överskatta sin förmåga, särskilt då män i grupp. Och vi går vidare till, som du var inne på, trafiken. Många olyckor är det män som orsakar. De kör fortare och överbedömer sin egna förmåga att köra bil. Men, citat, inte för att vi är sämre förare, utan för att vi tar mer risker och kör mer vårdslöst. Och problemet med kvinnor är att de är sämre bilförare, men ändå orsakar färre olyckor. Och det är faktiskt orättvist.
Och att så här, det är bara att vi kör mer vårdslöst. Man bara, vilket är att vara en skitdålig förare. Alltså, you fucking suck. Alltså, förlåt, men ni fucking mördar folk i trafiken för att ni liksom inte använder fucking blinkers. Alltså, för i helvete!
Nu får du ta det lugnt innan vi blir censurerade.
Nej, men alltså, med att man säger att kvinnor är dåliga i trafiken för att vi inte tar risker. Alltså, de här. Och att det de säger, att så här, kvinnor inte kan försvara sig. Man bara, det kan inte män heller som sitter i en bil som kraschar. Herregud, vad ska de göra? Hålla emot vindrutan? Alltså, vad tror de? Kan alla män bara...
Ja, men man blir ju lite nyfiken, känner jag ändå, att vad är deras definition av en dålig bilförare? En någon som kör snabbt och vårdslöst och är med om olyckor.
Någon som har självinsikt är tydligen en dålig bilförare.
Ja, lite på samma tema, men är mycket mindre benägna att lyssna på sina föräldrars varningar. De berättar heller inte om de har varit med om en olycka, för de tycker det är pinsamt. Amerikanska data visar att pojkar är mer benägna att skadas allvarligt eller att dödas i olyckor som är missbruk av skjutvapen eller huvudskada från att cykla. Och när de får huvudskada så är det mycket värre för dem än för en kvinna. Det finns en skillnad i hur hjärnceller dör efter skada hos män och kvinnor. Det är någon slags molekyl som jag inte kommer ihåg vad den heter, men som hjälper hjärnceller att överleva syrebrist, och den är mycket, mycket mer stabil hos kvinnor. Hos män sjunker den liksom upp till 80%. Och det här är bland annat en bidragande orsak till längre livslängd hos kvinnor. Och alltså, det känns ju lite grann som att Gud bara skapade män till någon slags kanonmat. De ser ingenting som inte rör sig, de hör dåligt, de blir upphetsade av att kasta sig mot faror, och när de slår sig kan de inte reparera sig själva.
Det är så tragiskt. Alltså det, är så, det mest tragiska det är att det är de här killarna, att de liksom någonstans tycker att någonstans finns det liksom en känsla av att de hyr upp män. Att de visar sig att män är bättre på de här. Och egentligen så är det ju bara att de totalt trashar mäns värde. Och man vill ju bara så här, jag vill att män ska överleva. Jag vill att ni ska så här må bra. Jag vill att män ska sluta ta livet av sig. Jag vill att ni ska söka hjälp. Jag vill att ni ska känna att ni är värda kärlek. Och så kommer såna här skitpoddar och bara,
män är bara kanon.
Det är faktiskt biologiskt. Och bara, nej!
Mm.
Oh, piss.
Jag fortsätter med ett citat. Svendomar. Det är ju uppbyggt på det sättet att kvinnor ska ha en man som skyddar dem. Men i dagens samhälle tycker man att det är fel. Och många kvinnor tänker att, nej, jag klarar mig själv, jag behöver ingen man, vi behöver inte män. Men med det mindsetet så kommer du ingenstans. Det är jättedumt att tänka så. Vi behöver varann, helt enkelt. Så, problemet med kvinnor, det är att vi inte överskattar mäns förmåga lika mycket som de själva.
Åh, det är såklart.
Alternativt, vi fattar inte att vi behöver någon som går först och tar smällen.
Men det är också så här, jag tänker att eftersom kvinnor då uppenbarligen ser bättre, hör bättre, vill överleva, bedömer risker bättre och allt liksom där, och sen inte vill leva med män, då tycker jag att utifrån det de har sagt i den här podden, om man nu ska ta det på allvar, så är uppenbarligen det en otroligt välbedömd riskbedömning av att så här, män ska man inte vara nära om man vill överleva.
Nej.
Alltså, och det gillar ju det de säger liksom. Mm. Vilket ju då får man ju tycka att kvinnan har gjort ett välinformerat beslut, eftersom att hon både ser vad mannen gör, hör vad mannen säger, tar in det, läser av känslor och allt det.
Pratar med varandra och bara, hörde du, alltså det här blir mycket bättre om vi gör så här. Mm.
Ja, precis. Och då tycker jag att om kvinnan då känner jag klar mig själv, så känns det som yes, obviously, utifrån det de har sagt här.
Sen går vi ju lite in på så här, karriär och sådär. Vissa kvinnor älskar ju karriär och brinner för det, men i den här konkurrensmiljön, i den tuffa världen, om du ska bli vd eller chefsroller, det är tuff miljö. Och de flesta kvinnor gillar inte konfrontationer och utmaningar. Och då ska man ju inte känna att shit, det känns inte naturligt, men jag måste ändå satsa på min karriär. Och sen så säger en av dem där att där vill jag vara väldigt tydlig med att det är inget fel att en kvinna vill satsa på sin karriär, 100%. Men jag tycker att det som är fel är när kvinnor tar karriär framför familj. Och sen fortsätter vi angående jämställdhet. Så här, vill kvinnor verkligen jobba ute på oljeriggar? Det är det roligaste skämtet de någonsin har hört. De skrattar så här, nej, självklart inte. Det är common sense. De vill inte vara ute på oljeriggar och jobba med tunga jobb. Och tänka att det är väl rätt många män som inte vill det heller.
Men män har ju ingenting, så de stör sig inte över det. De ser inte olja. Så män är halvblinda och halvdöva, så det är ingen som... De kan jobba vad som helst, tänker jag.
Framförallt så tänker jag att de, liksom, de blandar ihop kvinnokampen med liksom klasskampen här på något vis.
Men väldigt mycket, verkligen. Alltså...
Feminister idag vill ha alla fördelar med att vara en man, och därför vill de göra det mer jämställt där. Men när det kommer till nackdelar, som till exempel att ha de här smutsigare, värre jobben, då vill man inte det. Och här kommer ett citat igen. Och det här att vi inte behöver män liksom. Allt byggs ju av män. All infrastruktur är män. Världen styrs av män. Världen är skapad av män. Så är det. Så är det. Men vi är inte bättre för det. Vi är inte bättre än kvinnor. Kvinnor gör andra saker mycket bättre. Vi båda behövs i samhället. Så problemet med kvinnor är att de inte fattar att det är oljeriggarna som är anledningen till att vi inte blir chefer eller får högre lön eller bara generellt samma rättigheter. Det är oljeriggarna.
Men också att männen har ju byggt en fucking skitvärld som håller på att gå under. Den håller ju på att kollapsa i den här jävla klimatkatastrofen.
Ja, jag tycker inte det är något att skryta om riktigt.
Nej, man bara, men ni har ju byggt en värld som inte är hållbar. Vad är det att skryta om?
Ja. Här kommer en spännande bonusfakta. Män bedömer neutrala ansikten som otrevliga. kvinnor bedömer neutrala ansikten som vänliga. Och det tror de att det har något med så här revirbeteende att göra. Att så man ser någon som ser neutral ut och bara, det är någon som utmanar mig, och det kan vara provocerande. Så problemet med kvinnor, det är att de ler för lite, och det har man ju hört, kan du inte le lite mer? Men också så här, vad fan, men ni borde verkligen sluta be om det.
Ja, alltså... Ja.
Du är kanonmat. Sluta slå någon som bara är lite neutral.
Och bara han ler själv, så kommer du få leende tillbaka. Det är också det här att be någon att se glad ut mot dig. Man bara, folk ser ju glada ut. Män aldrig ler.
Och det fortsätter här då, lite samma. En mans aggressionsvägar är mer direkt kopplade till hjärnområden för fysisk handling. Och då tillbaka det här med amygdala. Män har större amygdala, vilket är centrum för aggression. Det är återigen, problemet med kvinnor är att de är liksom den uppgraderade formen av män. Och här har jag läst på lite grann om testosteron. Och testosteron är ju alltså ett förhormon, eller man ska säga, till östrogen. Östrogen bildas av testosteron. Så även kvinnors könshormoner är liksom som en uppgradering av männens. Det är spännande. Sista punkten här, grundar sig i problemet med kvinnor, det är att de är svagare. Och det är också därför vi har en sån norm i dagens samhälle, att män ska inte slå kvinnor, för det är ju inte rättvist. De har ju inte en chans där när det kommer till det fysiska. Det är fegt att slå någon som inte kan försvara sig tillbaka. Det är som att slå ett barn. Mm. Och samhället bryr sig inte om två män slåss, för de har liksom en chans mot varandra. Men därför är det en självklarhet att män inte ska röra kvinnor. Och, citat, även om du kan slå en man så ska du inte göra det egentligen, bara för att ni har lika värde. Så problemet med kvinnor, det är helt enkelt bara att de är inte lika mycket värda som män.
Just det. Fy fan, sa de inte någonting om att så här, i kvinnans värld så skadar våld, och därför vill inte gravida kvinnor bli slagna, typ. Man bara...
Men också i den fysiska
världen så skadar ju våld. Ja. Och det lär mig överlevnadsinstinkt, att man fattar att om du slår mig kommer jag skada mig. Men i kvinnans värld så det är ju en... De fattar liksom inte att de har gjort liksom den mest mansföraktande podden i världshistorien. Alltså, det är så sjukt. Det är så himla sjukt.
Ja, men vi hade ju en fin stund när vi lyssnade på den här. Vi var tvungna att pausa mycket och bara... sa de just det här? Så att det här är ett tips. Men lyssna inte på den när ni kör bil. Herregud. Det är inte...
Men och dumt. Så här, små bubblare som comes to mind. Det var ju det här också att skolan är inte anpassad för killar. Nej. För de kan inte sitta stilla idag. Och därför kan killar inte höra. Vilket ju är roligt när skolan ändå i så många år inte tillät kvinnor att vara där. Mm. Utan bara män fick vara där. Och nu när kvinnor är där och gör bättre ifrån sig än män, då är de så här, men män kan inte sitta stilla och lyssna. Och bara, men ska män verkligen få ha chefspositioner? Ska män få jobba som läkare när man behöver stå stilla och lyssna på någon? Se någon? Ska män... Få jobba som polis. Vad ska man tillåta män att göra om de inte kan sitta stilla, utan män behöver få springa runt, eller vad de sa? De skulle få göra.
Och de ser inte saker som är stilla och de hör dåligt.
Mm.
Det är många saker som är direkt olämpliga, skulle jag säga i så fall, för män att syssla med.
Och det här med känslor, att det är ju liksom fram till början på 1900-talet ansåg man ju liksom, och ännu längre in i 1900-talet, så ansåg man ju att kvinnor inte kunde känna saker. Alltså, det var ju bara män som fick skriva dikter, som fick gråta, för kvinnor ansågs inte tillräckligt intelligenta för att kunna ha såna känslor överhuvudtaget. Man liksom, därför liksom finns det inte kvinnliga poeter, det finns så få liksom, för att man tycker att kvinnor kan inte uttrycka sånt här, för man behöver så hög intelligens som man. Och därför var också, eller rosa var ju mannens färg, för det var liksom blod och allting, och blått var kvinnans färg. Så de är så otroligt historielösa.
Som Napoleon sa, kvinnor är inget annat än barnproducerande maskiner.
Fy fan. Fy fan.
Härligt, härligt. Det var allt jag hade att säga om det här.
Jingel, 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 tjo hej.
Fy fan vad fint.
Boom.
Då vill jag bara avsluta det här nu med en liten... Jag ska göra det här med nästa vecka, tänker jag.
Ja, men spännande. En cliffhanger.
Jag har hittat en podd där man kan intervjua historiska personer.
Du menar nästa vecka?
Just det, nästa avsnitt som kommer efter vår föreställning.
Mm. Tänk vad glada ni kommer vara då som har fått se den.
Ja, alltså för föreställningen, vi har ju med väldigt många historiska citat. Eller många historiska tänkarna, vad de säger om kvinnor. Och vad problemet med kvinnor är. Och liksom håller på att dissekera det. Det är väldigt roligt. Men det finns också appar som man kan få AI-svar från historiska personer. Och det är ju inte citat då, utan det är ju de här apparna. Uh-huh. Jag har frågat massa historiska personer om de kan skriva en låt om bröst. Och då tänker jag sjunga två stycken för, eller tre stycken för, bara lite snabbt.
Ja.
Eller sjunga och sjunga. Men första är Muhammad Ali. Mm. Om han ska skriva a cheerful verse about breasts, bad jag honom om. Då skrev han så här. Breast of a woman, so delightful and sweet. A source of comfort through times not so neat. Your curves will keep you beautiful and sound. And may nothing ever come to knock them down.
Mm-hmm. Yeah.
Yeah.
Det var, vad fint. Det var liksom både poetiskt och med en touch av boxning.
Ja. Mm. Sen har vi Jesus. Mm. Han skriver det här.
Våld och bröst hör ihop.
Ja, precis. The beauty of nature made wondrously are the gifts of womanhood that none can deny. These vessels of sustenance so lovingly blessing families with boundless life's supply. Det är lite mer religiöst. Mm. Liksom. Lite mer vackert och sådär. Och då frågade jag Suleiman the Magnificent. Han var alltså the emperor av det stora ottomanska imperiet som fanns. En av de största ledarna som världshistorien har haft. Kanske ett namn man inte känner till, men han jobbade mycket för så här, jämställdhet och sådana saker. Och då sa jag, jag fick många fina om bröst, men jag var så här: could you write a song about small saggy happy tits? Bad jag honom. Jag frågade många om det här. Det var vissa som inte tyckte att det var en okej fråga, så att de ville inte svara på det. Men han ville det. Och då skrev han så här.
Är de Instagram eller vad är det frågan om?
Nej, men eller hur? Ja. Det var Moder Teresa tyckte inte alls att hon skulle svara på det här. Men han säger så här. Small and saggy, happy and proud. The beauty of these bodies out loud. Your body is not the size you seek, but embrace your curves and be unique.
Suleiman!
Eller hur? Så jävla fin!
Fin kille!
Ja, så ja, så tänker jag att jag skulle vilja avrunda det här avsnittet.
Det var fint.
Jävla peppigt alltså. Bra AI. Well done AI-apparna.
Alltså jag vill bara säga en sak till innan vi slutar. Jag tittade ju på vårt filmade genomdrag häromdagen.
Ja.
Nu har det gått ett par veckor sedan vi gjorde det. Man går ju från liksom hybris till starkt självtvivel igen, det här att man tror att ingenting jag gör kommer bli bra. Mm. Men så tittade jag på den och alltså jag låg där på mitt hotellrum i Sundsvall och jag tror jag garvade så jag väckte mina rumsgrannar. Och allt jag känner, det är bara, alltså jag är så avundsjuk på de som kommer få komma och titta på det här.
Alltså det ska bli så jävla
fy fan roligt. Vad roligt de kommer ha det. Jag ville bara säga det.
Men också så efter mötet på Stadsteatern på Friscen igår och bara vi snackade rök och vi snackade klet och vilket typ av slime och vilka typ av lampor och alla äppelskruttar. Alltså det kommer bli så bra. Mm. Det kommer bli så jävla fett. Åh, det kommer bli så kul! Och det finns fortfarande Patreon-biljetter för 130 spänn bara. De är så snorbilliga.
Men snart inte till premiären längre.
Nej, utan precis.
Då kan man gå, men de andra föreställningarna kommer också bli lika bra.
Ja, precis. Och om ni går med i Patreon, då gör ni det också möjligt för oss att fortsätta podda. För Kristoffer, den fantastiska Kristoffer på Kornberg Produktion, som är den som klipper det här. Mm. Han behöver liksom få lön. Mm. Så, om ni går med i Patreon, det är 25 spänn i månaden, så gör ni det möjligt för oss att fortsätta podda. Mm. Och för att ni är med för de här 25 spänn så får ni till exempel billiga biljetter, ni får behind the scenes grejer, ni kommer få roliga klipp, vi kommer lägga upp roliga saker från det här avsnittet. Ja, vi ska försöka göra det så kul som möjligt för er på Patreon. Make it worth your while så att vi kan fortsätta podda helt enkelt. Mm. Och tipsa gärna era kompisar om det.
Puss, puss!
Puss, puss! Vi ses på Vulgaris på Friscen 9-12 mars spelar vi.
Stadsteatern i Stockholm.
Ja, in och boka. Det ska bli så jävla fett.
Ja.
Herregud! Oh my god!
Jingle, jidje, jingle, jingle, inge, jingle, 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 så hej.
Bästa poddavsnittet. Snälla kommentera vad ni tycker om det här. Snälla. Vi vill verkligen veta hur det här har varit för er.